Välkomna till podden Skrivkamp med mig Malin Havind och med
Lisa Bjerre.
Ja, Lisa, du kommer direkt från vart på möte.
Ja, precis. Jag har precis fått återkoppling av Petra König-Kämpe på första 50 sidorna på manuset. Mm. Så det är väl en femtedel av ett manus ungefär. Vad ska man säga? Alltså man är helt förvirrad.
Ja, du har inte hunnit smälta den.
Ja, jag ska inte kalla det för en rövkörning. Även om det är ett roligt ord, för så var det inte. Det var väldigt behagligt. Mm-hmm. Men man blir ändå lite överkörd tankemässigt, kan man säga. Mm-hmm. Hur ska jag sammanfatta det? Jo, men lite grann var väl, Petra har ju läst synopsis innan. Mm. Så en del var ju ändå att det återkom, och det är ju det här att jag inte riktigt har bestämt, alltså jag har inte hittat tonen och bestämt mig riktigt för hur roligt det ska vara.
Okej, okay. Ja, jag fattar.
Men det lutar väl ändå åt att, för innan var jag så här, nej men det ska ju inte bli roligt, det är ju liksom, det här ska inte alls vara kul, det blir ju fel, det här ska vara mörkt. Ja. Men nu när jag börjar skriva så känner jag att det är väldigt roligt att få använda lite humor. Mm. Alltså just det, så här betraktelserna av fenomen, alltså mänskliga fenomen. Mm, mm, mm. Och jag vill gärna att framförallt en av karaktärerna ska ha den lite cyniska blicken. Ja. Så nu var vi ändå, alltså, ja, men jag
det
tror
kan
att det
väl
lite
få vara både mörkt och kul.
Ja, men då sa ju Peter att då måste ju verkligen klara att balansera det. Mm. Jag måste hitta en ton där jag, för det är också så här att om karaktären blir lite, som Petra uttrycker det, larger than life, mm, och kanske lite schablonartad, och att man då leker med de schablonerna och lite humor, då blir det ju så här att vissa saker passar ju inte in då, som är mer socialrealistiska eller så. Alltså att den typen av karaktär kanske inte har lika djupt känsloliv, alltså liksom att man går mindre in på den biten, men alltså okay, om det är en mer vanlig person så måste man fördjupa karaktären mer för att det ska bli intressant. Alltså det är lite sådana avväganden. Jag tror mycket också är bara i texten, att det inte ska bli pajigt, alltså rent krasst. Peter använder ju absolut inte sådana ord, hon är ju diplomatisk och vänlig, men själv tänker jag liksom att man kan se själv i texten att om man växlar för snabbt mellan det humoristiska och deckargåtan eller liksom det här polisarbetet, så kan det ju bli pajigt, eller att det känns lite, alltså att det blir tramsigt av det. Och att man, det här var en scen till exempel, där kände jag att det här är kill your darling, liksom när hennes man börjar med köksbordet, där hennes man sitter, som heter Claes, funderar på att han ska, för att liksom utmärka sig mer och liksom komma framåt i karriären, han har väl någon slags sen medelålderskris, att han ska byta, alltså att antingen att han skulle hitta ett eget liksom efternamn. Mm-hmm. Och då skulle man ju kunna gå på någon sån här känd svensk. Man skulle kunna ha Kamprod till exempel. Alltså någon sån här liksom, eller så här Ibravic liksom. Och sen så, eller att han skulle byta till sitt S, förnamnet till Z, Claes liksom. Och så har man lite skämtsamt i låken där. För att han är ju lite fjantig då liksom. Mm-hmm. Alltså så. Vad heter det? Det här kände jag också. Och sen när man då övergår i det kapitlet till att hon funderar tillbaka på liksom, ja, men sorgen efter barn som har flyttat hemifrån. Mm. Alltså så här, liksom, och liksom sorgen efter en förlorad mentor och sådana här saker. Mm. Då blir det liksom för, ja, men det sitter inte riktigt ihop liksom i kapitlet. Alltså så här, det blir först som någon slags, som jag själv tänker nu, att det blir först att man tänker att burkskratten kommer fram liksom. Mm. Så här, där är så här, ja, men fånigt och tramsroligt. Mm. Och sen ska det komma, det blir som att man får balansera lite mer. Det kan nog inte vara riktigt så. Det får vara lite mer mindre i alla fall, inte liksom lika dra på. Och det var ju precis, du kanske inte, jo, den är lite rolig den scenen, måste jag tänka. Men den är mer tramsig liksom. Ja. Mm. Det är inte så trovärdigt heller kanske.
Att han verkligen tänker genomföra de här.
Claes Kamprod.
Nej, precis.
Nej, men precis. Det är bara lite, kanske, ja. Ibland är det ju så här, författaren har roligt. Och det är så att, jag själv sa till Petra, att vi måste särskilja så här, författaren har roligt från vad ska liksom läsarna ta med sig. Det är ibland olika saker.
Mm. Och ibland att, samma tror jag också.
Ja. Men jo, men så att det var jag tycker att det är väldigt bra att få syn på de här sakerna. som man behöver tänka igenom. Och, mm. och just, ja, men just att jag är lite förvirrad kring var den här serien och boken ska liksom hamna.
Mm.
Så är det väldigt skönt att få en liksom, klokt öga på det.
Mm.
Och samtidigt skönt att nu kommer jag skriva vidare. Jag kommer inte att gå tillbaka. Och jag kommer skriva ner allt som ska ändras. Men det var samtidigt ingenting egentligen i... Eller det var liksom ingenting som gör att mina spår och ville spår behöver skrivas om.
Nej, utan, så du kan fortsätta.
Ja, precis. Och de var ju mer lite att man tweakar lite i liksom hur det händer.
Mm.
Men jag kan fortsätta framåt.
Mm.
Utan att... Just för att det är också så att vi är som, det är sommar snart. Och mm. Petra kommer ha semester. Mm. Och börja nytt jobb efter hösten kan inte... Så här, men jag vill ju också komma vidare.
För att, ja,
mm. Precis. Ja, nej, men så där är mitt läge. Förvirrad men glad.
Ja.
Och du då?
Ja, nej, men jag har ju nyligen då varit på... hade en liten skrivarhelg.
Mm.
Fått ett sånt stipendium på Hilma Vinblad. Som är ett litet... Bed and breakfast kallar man det. Jag skulle säga att det är ändå lite bättre.
Ja.
Det är väldigt fina rum. Det ligger i gamla Linköping.
Ja.
Så det är ju då det här stället de utlyser författarstipendier.
Mm.
Det är ju en helg då, så det är ju inget så här jättelångt. Men det är en helg kan man få mycket gjort på.
Mm.
Och så är det ju en fantastisk miljö att få bo i.
Mm.
Så att jag hade en mycket bra helg. Och så fick jag då, i fredags fick jag också, när jag åkte dit så fick jag redigeringen tillbaka från Emma, min redaktör.
Mm.
Så då hade jag, och då så jag har jag liksom hållit på lite så här varannan stund att jag har suttit då med redigeringen. Jag börjar med de lätta sakerna, så spår jag på de svårare. Och sen jag har liksom, sen gått och hållit på med museiboken också för att känna att jag ändå har en framåtrörelse där också. Så att det, ja, men jag hade verkligen en bra, det var en bra helg i litteraturens tecken. Och jag hann läsa mycket och jag tyckte det var väldigt, den kom mycket lägligt där.
Mm.
Så där befinner
jag mig. Bra, vad härligt när det kommer liksom precis när man behöver det.
Ja, nej, men precis.
Men det kanske var planerat så.
Nej, för jag visste inte exakt. Jag trodde nog att jag skulle liksom jobba så här hardcore museiboken liksom.
Mm.
Men jag kunde inte hålla mig där när alltså redigeringen, den ligger ju också före, Malin Blomsterberg-boken ligger ju före i tiden, så jag ville ju gärna få komma igång med det. Så det, ja, men det liksom, det var bara att stuva om i huvudet. Det gick bra. Jag var liksom, att jag ändå kom fram i båda processerna på något sätt.
Det är skön känsla.
Ibland funkar, vi pratade om det där just, men det är svårt ibland att prioritera, och man på ett sätt kan det väl kännas så att man vill göra en sak väldigt klar först när man går vidare till nästa. Men ibland så är det faktiskt, om jag hamnar i en sån så här, hur ska jag nu? Då funkar det ofta för mig att göra sån här varv liksom.
Mm.
Att först jobbar jag lite med det, och sen jobbar jag lite med det, och sen gör jag det, och sen liksom så kör jag rundor med olika saker. Det gör också att när någonting känns svårt så blir det, ja, men det blir det här, man delar upp elefanten i bitar liksom. Det känns inte så övermäktigt på något sätt.
Mm.
Utan, men man gör någonting hela tiden. Det går framåt.
Mm.
Ja, men vi skulle ju prata sprit idag också, Lisa.
Ja.
Brukar du skriva full?
Det händer. Oj, jag trodde inte det skulle bli så personligt.
Nej,
nej, men så här, nej, men jag tänkte också att när du berättade att du ville prata om det här, så tänkte jag att det handlar lite om författarrollen,
ja,
eller hur?
Ja, så är det.
Men kan inte du först berätta vad det är du har lyssnat på?
Ja, nej, men precis. Nej, men det var ju då att Svenska Dagbladet har en podd som heter Dagens Story, tror jag. Den heter Dagens Story. Och där de tog upp då, för det har ju varit lite en sån bubblande, den börjar ju inte där, jag tror Victor Malm hade skrivit en text om vad händer när ungdomar slutar dricka, typ. Nej, men för det är ju så att siffrorna på hur folk dricker, det går ner. Framförallt så dricker ju unga människor mindre.
Mm.
Och det finns ju såklart jättemycket med det här som är positivt. Men han ville då öppna upp för, finns det också någonting som är lite negativt? Och i den här podden då så var frågan, jag kommer inte ihåg exakt hur den var ställd, men det var så här: blir litteraturen, hotas litteraturen när författare slutar supa? Var grundfrågan. Jag tyckte det var en uppfriskande ingång, ja, faktiskt.
Verkligen.
Och gäst var ju då Essie Klingberg, som är skribent och som var där och pratade om det här. Nej, men det som jag, som sagt, egentligen handlar det om att någonting, det känns ju verkligen som att det har hänt någonting med författarrollen. Att den här gamla, liksom det här självförbrännande poeten som dricker för att döva sin ångest och sin själsliga smärta, eller för att kanske liksom att man dricker för att döva dåligt självförtroende inför att man börjar skriva och så vidare. Det känns ju på utdöende på många sätt. Ska man hålla på och braska på sig? Ja, det är klart att alkohol är jättedåligt. Det vet alla. Dåligt, fel, så. Grejen är att jag tänker mycket på så här, att det är också väldigt viktigt. Nej, men jag tänker så här, det finns en sån mänsklig drivkraft i att också göra fel, tänker jag. Att inte bara göra allting klokt och rätt. Och jag tror på något sätt, alltså det är inte så att jag är allvarligt oroad. Men, om en lite så här, om alla människor blir, vi lever ju verkligen i präktighetens tidsålder. Alltså det är någon sån peak-präktighet känns det som.
Hoppas att det är peak i alla fall.
Ja, hoppas att det är peak, precis. För det kan fan inte bli värre. Nej, men dels det här att den här enorma kollektiva ätstörningen som bara alla är inne i och det bara pågår. Och att varenda mellanchef ska liksom springa ett maraton, gör ett vasalopp, allt det där, alla, det är så mycket, men det är ju på fler plan än bara det här, men dels det, och jag tänker så här, om vi tänker oss så här, Marguerite Duras, Tove Ditlevsen, Gunnar Eklöf, deras inre organ mådde kanske inte kanon och så vidare, de skrev jättebra böcker, jag är inte säker på att de hade, att om de hade gått upp varje dag och kört ett pilatespass och sen liksom druckit någon slags jävla avkok på havregryn, gått och lagt sig 7. Jag är inte säker på att de hade varit lika bra författare.
Deras själ hade varit död.
Ja, nej, men det blir blodfattigt. Ja. Nej, men jag tänker att duktigheten, präktigheten i sig faktiskt inte, den tror jag i sig kan vara ett litet hot mot litteraturen. På det sätt. Men det, alltså, och jag menar, jag själv ligger ju inte någon opiumhåla i Hanoi om nätterna, utan jag är bara en medelålders medelklass mamma. Men jag tänker att det är ändå viktigt att det finns liv.
Jag fick ju så ny liksom, life goal där, ligga i en opiumhåla. Så att det vill jag någon gång göra.
Upp på bucketlisten. Nej, men att det inte blir för duktigt är väl det jag tänker.
Ja.
Och det är väl som, jag tror, nej men det är ju inte, jag önskar ju ingen liksom Gunnar Eklöfs beroende. Det måste ju varit ett fruktansvärt liv för honom och alla runt omkring honom på många sätt. Men det finns ju nyanser däremellan.
Men vi är ju så fruktansvärt duktiga, många av oss. Jag menar, man sitter där och lägger upp, här skriver jag, och liksom, tidigare tecken. Jag är ju absolut en del av den här duktigheten. Men jag har ju alltid dragits till det dekadenta. Alltså det är liksom, det är någonting i det som, det är väl en farlig frihet i det. Alltså
ja,
att liksom,
ja, det var väl fint formulerat.
Men, och att man så här struntar i morgondagen. Liksom. Alltså det är liksom bara, ja, det är spännande och farligt. Jag har alltid gillat det. Och sådana, att liksom få vara i en sån miljö en kort period när man var yngre liksom, i olika sammanhang, om att man var resa eller en festival eller vad det nu än var liksom, det tyckte jag var fantastiskt. Och så var liksom, och sen förstår man ju att hade man varit kvar i det så hade det ju inte blivit
så bra.
Nej. Men att få liksom besöka det, och jag älskar sådana, läsa om sådana skildringar, alltså ja. Det är liksom, det är ju som en revolt i det mot liksom kraven från samhället. Och sen så är det ju precis, alla vet att den där, ja men det sociala arvet och liksom de här som de kallar oss mods-trilogin som jag älskar och kan se många gånger som helst. Liksom det, att i det här, för en del av de här rebellerna gick det inte bra sen. Men det är liksom någonting väldigt sunt i rebellen. Att jag vill inte följa mallen, jag vill välja mitt eget liv. Och jag skiter i liksom vad ni har för förväntningar på mig. Utan jag går min egen väg.
Ja men verkligen. Ja, men jag har ju absolut, jag är samma. Jag är också en dekadensromantiker.
Och klipp då till att min rebell är att jag då sitter och dricker bubbla, äter ostbågar fredagskvällen. Wow!
Helt galet. Nej, men det är ändå någonting att den här techmiljardären som har typ en, som jag har lyssnat på någon podd om honom också, kommer inte ihåg vad han heter, men han har ju då anställt en, det finns säkert flera, men det här är ett exempel, han har anställt typ 30 pers som jobbar heltid med att få honom att leva så länge som möjligt. Det innebär i praktiken att han typ aldrig träffar sina några vänner, för att han, vilket ju säger dåligt, vet men han går och lägger sig 7, han äter samma sak varje dag, någon sammansättning av kål och bönor och så vidare. I sig, det är väl också så här att äta samma sak hela tiden, finns det ju de som inte tycker det är så bra. Hur som helst, men det verkar ju vara ett fruktansvärt liv. Men han ska leva länge, och under tiden ska det vara skittråkigt. Men hans roman, jag säger inte att han vill inte skriva en roman, men den skulle inte jag vilja läsa.
Nej. Men eller... jag Sören Bondesson, jag vet att jag ofta pratar om honom, men liksom han berättar ju, han är ju från en annan författargeneration.
Mm,
De hade ju litterära ambitioner, det var mycket många som skrev jag kan inte ens uttala ordet, du hör hur liksom långt ifrån mig, experimentella liksom texter och poesi, och liksom, han är ju poet i grunden och så. Och han sa ju det, liksom, när han var ung, det var ju så här, han reste egentligen för att få erfarenhet att skriva. Liksom, det var det som drev honom, liksom, att man måste ha livserfarenhet för att ha någonting att skriva om. Och jag menar, det är, liksom, jag menar precis, det är det, om man bara, om, precis, om man sitter i det glastornet eller liksom är så skyddad, då finns det inte så mycket
intryck. Nej, precis.
Men... jag tycker rent konkret också, tycker jag dock att skriva under alkoholpåverkan, nu är alla människor olika, men jag tycker att det är en ganska kort period och det liksom gynnar skrivandet.
Mm.
Alltså, nu menar jag inte så här, typ så här period som i 6 månader, utan bara alltså, liksom, i minuter och timmar. Ja, men så här, för att, liksom, jag tycker det är helt fantastiskt att få sitta, eller som jag gjorde när jag var i London till exempel, sätta mig på pub, liksom, beställa in en pint och skriva. Och så blir ju liksom,
det
är ett mys. Ja, det är så mysigt. Och jag känner ju liksom att jag blir liksom hög på livet, för skrivandet.
Och
liksom,
att du är i den där stunden.
Ja,
liksom.
Ja. Och där är ju absolut att det är en annan känsla än om det hade varit Cola Zero i glaset. För att det är öl. Och men också både för att, att det finns en smyg, liksom, smyger på en lätt berusning. Men också för att det är, känns som så här... det här är livet, liksom. Alltså att få göra det här. Men sen är det ju så, rent för mig är det då ju rent konkret att det kan vad som säger att jag kan, ja, men det är väl liksom som de pratar om i den här poddavsnittet liksom, att du kan ju vad som säger kapa eller tysta den inre kritiken. Just med det. Alkohol. Att det därför blir liksom lättare att skriva. Men sen blir det ju att min skärpa, alltså den klingar ju snabbt av. Så att jag kan ju inte sitta så här i 3 timmar och liksom bli mer och mer packad och skriva. Liksom. Det funkar inte. Det är väldigt kort, det är ändå ganska kort fönster där det är så här, wow. Och sen är det så här, nu blir jag lite trött och det här blev, alltså liksom, det här blev inte så bra helt enkelt.
Det finns ju någon sån meme, tror jag, som går ut på typ... skriv berusad, redigera nykter. Det är som ett tips. Ja, nej, men jag håller med. Jag älskar den där iscensättningen. Ja. Men jag tycker liksom men det är ju ändå undantagsstunder, får man ju säga, som tur var. Jag hade blivit orolig, men jag kände att jag behövde.
Ja.
Och håller med. Man får väl, det ska inte, Det funkar under en kort stund. Två enheter kanske, skulle jag säga.
Ja.
Sen kan man, om man ska vara sån att man ska ha en siffra. Sen så tror jag att man förstör mer.
Ja,
Och jag skulle liksom inte heller komma... Jag skulle inte komma hem och säga att man är... Det är inte så ofta man är ute på... Men säga att man är på någons 40-årsfest och kommer hem klockan 2 på natten. Skulle jag inte sätta mig och skriva.
Men det var faktiskt aldrig slagit mig.
Men jag tänkte, men så förra veckan då var jag i Karlstad på ett författarbesök, och så har jag en kompis i Karlstad, så att jag ibland träffar jag människor faktiskt. Så vi var ute och åt efteråt och drack väl 2 glas vin, och då kände jag ju så här att det var på de 2, då kunde jag absolut gå hem och skriva. Det var ju inga problem. Men jag tänker egentligen att det här, jag kastar ut mig om du skriver, men att egentligen så tänker jag att det här behöver ju inte handla om att man dricker just när man skriver, utan egentligen mer om en slags, jag vet inte, livsinställningsfråga. Alltså det här, det är klart att det inte är jättebra att ha det där självförbrännande, men liksom men motsatsen, det här jättestrikta, duktiga och så vidare, det finns någonting som är då liksom, har etiketten sunt, det finns någonting gravt osunt i det också. Och det är också, jag tänker, ligger i linje med hela den vanliga, liksom, den nyliberala individualismen, att alla är sitt eget lilla projekt, och hur ska jag bli den bästa versionen av mig själv, och liksom, och då ska man ha liksom en viss typ av kropp och en viss typ av familj och en viss typ av hem och allt det, och allt sånt där man håller på och geggar i kan man ju göra, men jag tror inte att det gör en till en bättre författare.
Nej.
Då måste man rota i mycket fulare hål in i sig själv.
Ja, men verkligen. Och men sen tänker jag, det är klart att det finns ju människor också som behöver strukturen och fasta tider och så vidare för att må bra. Så att det är liksom, då är det ju kanske en hjälp för att kunna skriva. Men om du inte behöver det så gör det inte.
Nej, precis. Nej, men man måste väl leva. Och jag tänker också att det här, typ, här är mer, alkohol är ju mer en symbol här. Jag menar ju inte att man måste, de facto, men att det är mer... Men jag tänker också, för det, jag tycker det hänger ihop med en syn på, men på att bokskrivande då, att det är, att det blir som en, och det här är en klurig utmaning att lösa, som jag tycker är en inställning som har kommit mycket mer, jag skyller som vanligt på streamingtjänsterna för jag är så modern. Nej, men att det blir liksom att när man, i den massmarknadslitteraturen så blir det, det här är en formel som funkar, och då ska man lära sig det, och sen, och att alla, alltså jag är ju verkligen inte kritisk till skrivarutbildningen, för det har jag ju själv. Jag har gått en heltidsutbildning och gått en miljard kurser och hållit en miljard kurser och så vidare. Men att när någonting om att, liksom, att det blir någon slags, det är här också duktighet, vid sidan av sin pilates och sina maratonlopp och så vidare, så ska man också ha någon slags rekord i kurser av liksom dramaturg, amerikanska dramaturgi.
Det känner jag mig träffad.
Nej, det tycker jag inte att du ska göra. Nej, men att det finns en så här att hela tiden... Nej, men för jag tyckte du sa det så klokt när vi pratade om det här förra gången, att det handlar kanske inte alltid om att hitta en metod, utan det man kanske hittar, man plockar upp någonting som löser ett problem. Men att det finns någonting i den här... jag vet inte, att jag tror liksom inte att man blir bättre författare ju fler, utan det kan verkligen få en att skriva mer, eller man får en upp en fart och så, allt det där, men att egentligen för att skriva den bästa, få ner de starkaste texterna på papper, då är det helt andra saker du ska åt.
Få tillgång till delar av sig själv.
Ja, delar, precis, delar av sig själv, men också delar av liksom av världen, av samhället, av andra människor, att vara öppen för det istället för liksom ja, men, man går och möter folk och liksom det första man hör är hur någon... Idag har jag gått så här många steg, eller har jag tränat så här många...
Nej, men du vet, håll det för dig själv.
Ja, precis. Och det, folk måste sluta hålla på.
Ja. Nej, men jag tycker, och samtidigt så tycker jag att jag är ju verkligen en del av det här självoptimerandet. Alltså, att jag vill ju hela tiden lösa mitt liv... Men jag har insett det ganska mycket när jag har ju en annan podd som heter Våra bästa liv, där vi pratar om så här livsstil och hur man får ett bättre liv. Och det jag har insett är väl det att anledningen till att jag håller på så mycket är ju att det inte riktigt funkat för mig. Alltså jag menar, människor som är väldigt strukturerade och har liksom ordning och reda på sig, de håller ju inte på, alltså de har ju liksom, då rullar ju redan så att säga. Man behöver inte, men det är väl för att, liksom, att har man problem med struktur och organisation som jag ändå har, då är det så här, då behöver jag ju, alltså, då måste man ju hitta förhållningssätt och regler och så vidare. Alltså jag menar, jag håller ju hela tiden på att försöker liksom ta reda på hur jag ska få ordning på mitt liv. Det är ju någonstans det handlar om. Och då menar jag inte att, liksom att jag, det är inte så att jag inte betalar räkningar och sådana saker.
Nej, men... det hade förvånat mig väldigt mycket om du hade missat sånt.
Men jag hade en sån period när jag var yngre faktiskt, det var hemskt. Men liksom, mer så här, typ att komma ihåg att laga mat så där, och sådana saker. Liksom. Alltså så här, där har jag har väldigt svårt för det här med rutiner. Och tänker jag som att det är ändå någonstans...
Är du inte hungrig? Jag tycker jag brukar vara en god hjälp.
Ja, för sig, men det finns ju mycket annat man kan ta en tallrik yoghurt och så börjar barnen skrika. Nej, men så här, det är liksom, ja, men, och då tänker jag att ofta handlar det ändå om liksom att det finns ett problem i grunden, alltså för många, att det kan ibland vara ångestdämpande också ju. Att hålla på med de här maraton eller bestämma att man liksom, alltså jag tror att för många är det också en ångestdämpande grej.
Absolut.
Och sen kanske man inte säger det eller tänker det ens medveten om det, men att det är liksom olika sätt och då kan ju precis skrivandet, det skriv istället då.
Ja, men absolut, precis.
Men jag vet inte, jag ska komma med allt det här, men jag menar just att, alltså jag kan känna att jag verkligen är en del av det och att jag vill bli mer. Jag håller på att läsa en bok som heter Slow Productivity nu, eller jag lyssnar på den. Jag tror det är Cal Newport. Vi ska prata om den i Våra bästa liv-podden. Mm. Och där såg jag mig så här, men den har ändå satt fingret på mitt problem. Och jag tror det är att liksom ha för många grejer på gång hela tiden, samtidigt. Och det är väl inte så här, wow, liksom, det har ingen någonsin sagt innan. Men just det att ha för många saker som man försöker göra hela tiden. Mm. Liksom att för att bli mer produktiv så behöver du sakta ner. Mm. Och liksom göra färre saker.
Mm.
Och istället blir det ju ofta tvärtom, att man försöker göra massa olika saker. Och man plockar på sig massa projekt och man massa... en del av det här duktighet är ju också att man bara försöker få ordning på sig själv.
Mm,
liksom.
Mm.
Det handlar inte bara alltid om att man ska bli
en lyckad människa.
Ja, precis,
nej, visst. Men funkar det någon gång? Jag kommer ihåg en gång, jag hade liksom en period i min ungdom. Nej, men säg att jag var strax över 20. Då jag tyckte att jag hade svårt att få ordning på saker och ting. Och det kändes alltid som att jag låg efter med exakt allt. Alltså jag låg ju aldrig efter, för jag har liksom, där har jag för mycket så. Jag har aldrig lämnat in en uppgift i skolan, universitetet, för sent eller någonting. Men att jag var väldigt, väldigt liksom, jag ligger efter med städningen av besticklådan. Det var mer typ den. Ja, men jag kommer ihåg att jag gick och skaffade mig någon bedrövlig, då någon så här självhjälpsbok i struktur.
Oh,
och det har liksom... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag tror att den är ganska stor och var känd då i varje fall. Det här är ju ett tag sedan. Och så läste jag den och den var ju så här med... Jag liksom aldrig... Jag bara kände, det blev ju bara värre. Och så här helt sjuka konstruerade system för hur man ska leva sitt liv. Det här är ju skit. Så känner jag. Och apropå det, ja. Så glider jag sömlöst över i Julia Cameron då.
Ja.
Jag är ju klar med hennes 12-veckorsprogram. Och det är inte så ofta jag då, det var den där gången och nu den här, då jag har gett mig på den här typen av böcker, och det blir nog inte fler.
Mm.
Nej, men den är ju, den fortsatte att vara väldigt dålig. men jag har liksom inte så jättemycket att säga om det, men okej, den skadade mig inte, jo lite faktiskt, för texterna är ju fruktansvärda.
Mm.
Och hennes beskäftiga ton, men... Och som vi har sagt tidigare, jag tror så här att man kan absolut läsa den om man är, att man har svårt att ge utrymme för sitt skrivande i sitt liv, om man liksom är upp, att man vill, då tror jag att den kan gynna en. Men jag kände inte att jag behövde det, utan jag kände att jag blev mycket, mycket irriterad. Men nu är det gjort, jag slutförde den då.
Ja, det är bra gjort.
Det är klart, så här, jag har kanske inte liksom gjort 100% av hennes övningar. Mm. Hennes övning till exempel med ett läsförbud en vecka, det
nej, kunde jag ju ta och
dra någonstans med.
Ja.
Det blev inget med det helt enkelt.
Men var vi färdiga med den här?
Med duktigheten,
ja,
precis.
Det som var kärnan i det de så uppfattade, det var ju väl någon som hade sagt så här, om alla blir så renlevnads människor och präktiga och allting, så kommer inte, eller det var någon som till och med hade sagt att om alla slutar och drickas kommer inte skrivas fler böcker. Eller visst var det någon som sa det?
Engdahl, att man kanske blir så omdömesgill att man helt enkelt slutar skriva. Det var ganska roligt. Det var
väldigt roligt.
Ja, precis. Man måste ha lite dåligt om. Och egentligen, det är ju det han är fingrar på där, är ju då liksom nerkokat till en scen. Det är ju det där att precis, om man tar de första klunkarna som kanske vässar ner kritiken en aning.
Återigen, Sören Bondesson, han sa ju ofta så här, alltså i planeringsstadiet av en bok, då är det bra liksom att öppna en flaska vin. Och bara, alltså, återigen, såhär, nej, jag vill inte alkoholmotionera, precis, vi vet ju om, man ska ju inte bygga in alkohol som en del av sin skrivrutin.
Nej, det verkar.
Men liksom, om man gillar alkohol, så liksom såhär, att just att i det skedet, för då öppnar man ju lite dammluckorna, liksom, att man inte blir så kritisk mot sina egna idéer. Mm. Att man sitter liksom och har lite mysigt och slipar ner.
Men vågar ta ut, liksom, även om man är bara i sitt eget huvud, så kanske man vågar ta ut svängarna lite mer.
Ja, men precis, att man inte omedelbart liksom kapar sina egna idéer.
Nej,
och sen får man väl liksom, efterhand titta, hur var de här idéerna egentligen? Liksom?
Ja, det gör man ju ändå 1 miljard gånger.
Ja.
Och 99,9% av den tiden är man helt nykter.
Ja. Och jag måste säga att nu, det var ju det ganska länge sedan jag började gå, Sören.
Mm.
Nu kan jag känna att jag behöver ju inte dricka för att få idéer. Alltså det är så här, liksom, tack och lov. Så att jag kan känna liksom att jag kanske, just det har väl inte jag gjort på ganska länge.
Nej.
Men för nu kan jag känna till exempel att när jag var på den här, med de här föreläsningarna i London, då var ju det ett sätt, alltså att få vistas i en liksom i värld av kreativitet och idéer där alla pratar om berättelser. Det öppnade ju för mig. Och då kommer en massa idéer och liksom, kommer enkelt idéer. Så att liksom, det kan ju finnas olika sätt
givetvis. Ja, men verkligen. Återigen så tänker jag att alkoholen är mest en symbol här. Ja. Men just det här. Ja, men det finns ju någonting i att ja, det är dåligt, det är fel om man ska bara titta på rent så här. Men ibland så det behöver finnas plats även för dåligt och fel. Ja. Det kan vara alkohol, men det kan vara andra grejer också. Jag vet inte.
Ett perfekt liv är inte värt att leva.
Nej, det blir nog för trist.
Tillrättalagt.
Och sen är det intressant tycker jag, för det var med Essie Klingberg där i den här podden var inne på det att man ser bland unga författare att man ser inte i det här självförbrännande liksom Eklövsupandet. Om det liksom är på väg ut så kommer en ny typ av liksom sinnesförändrande. Ja, men just det här, jag tror hon kallar det ett kliniskt målinriktat knarkande. Att liksom unga författare som använder då droger som när de liksom fungerar som bäst och som man helst vill och kanske till en början, för det brukar ju också gå ifrån, så det kan ju vara prestationshöjande till exempel. Och det där blir ju, det här är jag ju gammal, för det tycker jag ju låter jätteläskigt.
Ja, framförallt så tänker jag, alltså man ska ju inte köpa illegala droger för att man gynnar ju gängkriminaliteten och bidrar till våldet i samhället, så don't do it. men, liksom, det finns ju också, som har fått lära mig ganska nyligen, jag hänger väl inte med i rappaste laget just drogtrender, men de här svamparna som man kan odla eller plocka i skogen, som liksom man inte behöver köpa från någon av de här kriminella grupperingarna. Så folk börjar använda i så terapeutiskt syfte och så. Där kanske det kommer komma längre i framtiden att man, alltså att det kan bli så här, för nu har jag förstått att det testas på det här, att man tar någon slags sån här sinnesförändrande som svamp och innan det så har man något samtal med någon terapeut och sen så får man då liksom bearbeta det här under sin liksom höggrej då. Och sen efteråt så har man också ett avslutande samtal och att man då kan sätta att man kan komma väldigt snabbt framåt i traumabearbetning bland annat. Det kanske skulle komma bli någon grej så här, skrivkurs med lagliga svampar så här, liksom att du åker till en stuga med någon och så, det där känns ju lite creepy men vem vet.
Men det finns just det här att liksom det här, ja, det är kliniskt och lite beräknande och prestationssyn, det är liksom det är raka motsatsen då mot att vara lite sladdrig.
Ja, det är sant.
Rödvinsladdrig, det är så himla. Då blev det också. Det blev till och med knarkandet blev liksom lite kliniskt och rakbygg på det. Ja, det är jätte.
Allt ska vara produktionshöjande.
Ja, nej, men precis. Men ja, vi är ju nu är jag ute far efter apropå sinnesförändring. Det finns ju någon sån stark. Vad är det för bok jag läste? Det finns en sån skildring av någon som tar ayahuasca. Och ja, jag blir ju inte sugen. Men
är det där med kräkgrejen?
Ja, precis.
Så jag vet att Alex och Sigge
pratar om det, men är det just en bok? Ja, men det är nog Vera von Essens kanske, tror jag, en debutants dagbok och skriver om det. Ja, strunt samma, men det kommer nya saker och vi är gamla.
Ja. Ja, dessvärre. Men nej, men jo, men det är väl också vad som säger liksom, alltså, handlar det inte också om det här att det ska vara att det är mycket mer fokus på produktion nu och alltså att man ska skriva mycket för att om man tänker så här, det här dekadenta, det handlar ju mer om att liksom borra ner i sitt eget mörker. Just och att liksom våga vara där. Medan det här som produktiva, att man ska vara liksom så duktig och produktiv och allt det här, det handlar ju mer just om produktionen, liksom att det är mängden. Medan det andra handlar kanske mer om att få tag i det här djupet och liksom få våga möta sitt eget mörker. Liksom. Men, och inte det här bara. Det andra är ju väldigt mörkfritt, kan man säga, fläckfritt. Det här att du lever liksom det här perfekta livet med regelbunden träning och äter enligt kostcirkeln och liksom sover enligt en viss tid. Alltså, så här, det är ju väldigt, det är ju ganska motsatt.
Det är väldigt olika ingångar, precis.
Men just därmed sagt, jag skulle ju gärna vilja både och. Jag vill gärna ha ett välorganiserat och produktivt liv och samtidigt som jag äter ostbågar och dricker bubbel.
Precis. Ja, nej, men det finns, jag tror att det finns i utrymme för båda. Men det har ändå någonting. Dekadensen och konsten går hand i hand på något sätt, vill jag ändå hävda. Jag såg att Spritmuseum skulle ha en sån samtalskväll med just om det var konst, men jag tror det var både var en författare, det var Karin Mamma Andersson som är konstnär och vem var det mer då? Minns jag tyvärr inte, men de skulle ha en samtalskväll om just här, alkoholen och vad betydelse för konsten.
Mm.
Tror du på fredag.
Det är väldigt intressant att det här kommer upp nu.
Ja, nej, men det är verkligen, men det är väl just för att det går neråt då. Mm. Det som gör att, vad är det som händer? Alltså alla, återigen, alla vet om att det är, att man ska vara försiktig och så vidare, men vad är det som gör? Jag satt i fredags på en restaurang, satt jag själv med en bok. Mm. Bredvid mig satt ett ungt par som drack Cola Zero. Inte ens lite äkta socker, kan de undra sig. Ja, men en av dem sa så här, de pratade om någon person. Och jag tänkte att det här var så här, ja, men han är en så fin kille, han festar aldrig. Det var det som definierade att någon var en fin kille, att han aldrig festade.
Du förstår det inte överhuvudtaget.
Nej, jag kände att det har hänt någonting som jag inte riktigt vet. Ja,
det här gäller de
generationerna. Jag är orolig.
Precis, orolig och känner också så här, de kommer ju döma oss så hårt.
Ja, men verkligen. Det tycker jag, man hör hur barn ser på människor som röker helt vanliga cigaretter.
Mm.
Rök. Alltså, vi växte upp en tid då liksom kvinnor typ födde barn med en cigg i handen. Det var ju verkligen så supernormalt. Men nu är det ju som nästan så att man ser som, alltså av att barn ser rökare som i princip heroinister. Liksom. Det har skett någonting verkligen. Ja, ska vi lämna drogerna därhän?
Ja.
Gå vidare i livet. Jag har också läst en bok som jag tyckte var rolig. Det är något helt annat här. Jag läste boken Breven från förläggaren. Gunnar Nierstedt, som ju då är förläggare, förlagschef.
Just det, på den har jag hört talas om.
Och jag... Det här, nu är verkligen ett helt annat hörn av. Nej, men Nierstedt ger ju ut så väldigt så handplockad.
Mm.
Många skulle säga smal litteratur, men det behöver verkligen inte vara. Vissa böcker är mycket, mycket tillgängliga. Men, och den här boken då, en ganska tunn bok, det är ju då helt enkelt de medskick, alltså när han skickar ut en bok till potentiella recensenter och så vidare, så skriver han för varje bok då ett ganska personligt hållet brev liksom, för att presentera. Så istället för att det är liksom ett klassiskt liksom, ja, men så som det ser ut, alltså alltså de är ganska ofta stöpta i en viss typ av form, att här kommer en spännande, ja, nu blev jag jättedå, men det är inte så säljigt utan mer resonerande. Men det är också, jag tyckte det var väldigt, för de är också, det är ganska, det finns en ton här som är ganska uppfordrande liksom, han har ju verkligen ett ärende på något sätt att vi måste värna ett litteraturen i sig, och att också så här, att han kan vara ganska, han är besviken på liksom, att det kommer en, ja, den där boken som ni, nu, det är inte så här han formulerar sig, men den där boken som var så jättebra men som ni helt förbisåg där. Ja. Det är väldigt roligt på det sättet, att det liksom, den är också skriven med humor mycket, tycker jag. Men alltså, boken är ju en samling av de här breven. Så det är ju, och det var det som var deras syfte från början. Men när man läser om så här ett flöde, så blir det också en... Ja, det är såklart, det står ju så här, det är 5 år med förlaget Nierstedt litteratur. Såklart det här är i sig då en smal bok. Men det säger också någonting som han resonerar kring varje titel, men också om liksom vad som ges ut i Sverige, hur det ser ut. Så det blir spännande läsning, och han är rolig och jättebitter ofta, tycker jag. Så här. Men det finns en jävla glöd i det där.
Ja.
Och det fanns några saker som var sådana, verkligen att man går inte att sluta. Jag satt och skrockade för mig själv mycket när jag läste. Och här då är i ett brev som handlar, en presentation av boken, ska jag se vad heter den då? Den heter... Jakob Hirdvalls picknick vid vägens slut. Och det spelar inte så jättestor roll för det jag ska läsa upp. Men han sätter in den här i ett, vad ska jag säga, det finns mycket olika litterära referenser i boken.
Mm.
Och han rabblar upp några titlar och sen. Det tematiska släktskapet är uppenbart. Men detta är också romaner som har krävt egna, unika estetiska val av sina författare. Och där, om inte annat, finns kanske en väg framåt. Annars riskerar vår tids motsvarighet till salmen Närmare Gud till dig, som spelades av fartygsorkestern när Titanic sjönk, att bli en dramaturgiskt fulländad deckare som alla levande människor köper och läser eller lyssnar på, medan världen går under. Men på det här förlaget kommer den inte ut. Det är så jävla roligt. En dramaturgiskt fulländad deckare som alla läser. Den skulle alla förlag vilja ge ut, men inte han. Det är toppen. Jag tycker att den är liksom, är man lite branschintresserad, så tycker jag att den verkligen är
Jag trodde, för du har ju den här, den ser mycket tuddare ut. Jag föreställde mig när jag läste om den här förut att det skulle vara så här 400 sidor, men den är ganska behändigt format.
Ja, den är ju 145 sidor. Så. Ett litet citat till, apropå bokutgivning. Varje förläggare gör med varje utgåva ett påstående om världen och konsten, litteraturen, politiken och människan. Även slappa och oengagerade böcker påstår något, nämligen att det ändå inte spelar någon roll. Det tycker jag väl lite... Ja, det är lite sant. Mm. Eller det är sant, skulle jag säga. Att det blir, nej jag vet inte. Ja, nej men varma rekommendationer. Jag tycker också att den är kul på det sättet att man sitter ju, jag kanske av de totalt, jag vet inte hur många, det är ganska många. Jag var också imponerad av det här lilla förlaget, för ur sig ganska mycket titlar. Mm. Och några få hade jag läst innan, men jag fick ju också väldigt mycket så här, den här måste jag ju läsa, den här måste jag läsa. Mm. Så, inte alla såklart, men ja, det väcktes. Jag älskar när man läser böcker som får en att vilja läsa mer. Mm. Det är den bästa saken.
Verkligen. Ja, det där, jag blir pepp nu. För det är mycket roligare än jag hade föreställt, mig när jag hörde talas om den.
Mm. Mm. Ja, men jag rekommenderar och orekommenderar då alltså Julia Camerons. vad heter den nu? Jag har glömt bort det.
Lev kreativt.
Just det, så heter den precis. Men däremot så rekommenderar jag att leva kreativt, men inte att läsa boken.
Precis, gör det på eget bevåg.
Precis.
Gärna med ett glas vin i handen.
Ja. Ja. Vi hann inte igenom alla våra ämnen, men vi kanske ska spara dem till nästa då.
Ja, eller? Det kan vi göra.
Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.